kapitel 11, ett nytt nådemedel. När Risto serverat sina gäster fortsatte samtalet. Vi har fått mycket teori, men har vi något exempel från vår tid på detta med att människor ställer krav på andra kristna, undrade Sture. De två pastorerna funderade ett ögonblick. Tja, jag har ett exempel, vet inte om det är så bra, men vi kan ta det i alla fall. När jag är ute på stan på dagarna och samtalar med människor om Jesus, så möter jag många, speciellt frireligiösa, som är vad man kan kalla för Israelvänner. För dem är staten Israel något av ett sakrament, och för dem är det en självklarhet att man ska välsigna staten Israel, att man ska stödja Israel mot dess fiender. Nu kan man ju resonera så att vill någon stödja Israel så må de väl göra det. Landet är ju väldigt utsatt där mitt i arabvärlden och behöver kanske vårt stöd. Det är väl en fri sak om man vill stödja staten Israel eller någon annan stat, säg USA. Det hör till diafora. Men ser man tecken på att Israel-frågan håller på att bli ett sakrament för någon, så är det vår plikt att reagera. När det gäller Israel-frågan behöver vi fråga oss om en människa blir välsignad, för det första genom att Gud omvänder honom eller henne till Kristus, eller för det andra som ett resultat av att den kristne välsignar Israel. För den första akten är det Gud som får äran, åtminstone enligt vår lutherska tro. Men för den andra är det människan som får äran. Människan har ju själv valt att ställa sig på Israels sida. Hon gör en gärning och får något i gengäld, Guds välsignelse. Eller är människans frälsning beroende av flera orsaker? Förklaras hon rättfärdig dels på grund av Jesu Kristi förtjänst och dels på grund av en rätt hållning mot staten Israel? När någon Israel väntar denna fråga till tals brukar jag säga att jag inte anser att staten Israel är någon speciellt gudfruktig stat, tvärtom ett modernt Sodom. Bland annat har ju Tel Aviv flera gånger valts till världens främsta gay-stad. Därför ser jag ingen orsak att välsigna Israel. Polackarna och Orbán i Ungern förefaller ha högre moral, till exempel i fråga om abort. Ska någon välsignas så är det väl det i så fall. Det här är ett exempel på hur en i sig fri sak, att engagera sig för ett visst land eller en viss stat, kan hota trons grund, och då är det vår skyldighet att protestera. Det var en intressant synpunkt, Risto, sa Zetterbo. Det är faktiskt väldigt mycket tal om staten Israel för tillfället. Det slog mig nyss att vår tids Israel-hysteri på många sätt liknar situationen under den första kristna tiden, då synen på omskärelsen var vattendelaren. Då var det Kristus plus omskärelse. Nu är det Kristus, om han längre behövs vill säga, plus rätt engagemang för staten Israel. Paulus säger till galaterna att om de ger efter för de falska apostlarnas krav på omskärelse, så kommer Kristus inte att vara till någon hjälp för dem. Genom att förtrösta på omskärelsen kommer de bort från Kristus. När det i vår tid höjs krav på att man ska välsigna Israel eller önska det jordiska Jerusalem frid, så kan vi inte ge efter för dem. Det som i sig är en fri sak upphör att vara ett adiaforon. Vi måste rycka upp det med roten. Men, undrade Sture, kan vi vara säkra på att de här människorna verkligen gör Israels frågan till en salighetssak? Det finns stora variationer där, sa Kalvik. När jag har stött ihop med Israelvänner här på stan så har jag märkt att för en del av dem är vänskapen med Israel viktigare än att äga Guds vänskap i Kristus Jesus. Andra är mer moderata och bekänner fortfarande att Jesu försoningsdöd är den enda grunden för vår frälsning. Samtidigt har de fått lära sig att vi ska välsigna Israel och önska Jerusalem frid. Kanske det finns en emotionell laddning i det, och många har också svårt att skilja mellan religion och politik. Kristna i västvärlden upplever att media är partiska i Mellanösternfrågan till fördel för palestinierna. Men är det inte det då? Jag tycker man stöter på så många exempel på att man anklagar Israel för allt möjligt, medan palestinierna ses som de förtryckta. Det finns säkert fog för kritik mot våra västerländska medier i den här frågan som i många andra. Samtidigt ska vi komma ihåg att palestinierna är väldigt trängda. Gaza är ett av världens tätast befolkade områden och folket där lever i stor misär. Men jag vill inte gå in på det politiska nu. Det får vi nog ta en annan gång. Vad skulle jag säga? Jo, om det ställs krav på att man måste välsigna Israel, då är det inte längre en fri sak. Alla Israelvänner ställer inte det här kravet, utan tycker att det är en fin sak att välsigna staten Israel. Och det kan man väl tycka, fast jag förstår inte varför. Men hur har de kommit på tanken att välsigna Israel? Jag vet inte hur mycket vi ska gå in på Israelfrågan nu. Vi riskerar att komma bort från vårt ämne. Men jag kan väl förklara kort om inte du, Lasse, vill göra det. Nej, Risto, kör på bara. Jag tycker vi gott kan ägna en stund åt att tala om Israel. Det är en fråga som håller på att få enorma proportioner i den kristna eskatologin. Jag tror att jag ska tacka för mig, sa fru Kalvik. Det har varit intressant att sitta och lyssna, men det där med Israel orkar jag inte lyssna på. Jag är så trött på den där Israel-vännen i köpcentret, som alltid ska komma fram och debattera saker med Risto när vi stöter på honom. Det känns som om han sitter där hela dagarna och väntar på oss. Nej, ägna er åt Israel ni, så går jag till tv-rummet och ägnar mig åt något annat. Kommer det inte Idols ikväll? Jo, det gör väl det, sa Risto. Det skulle också vara roligt, men jag tycker faktiskt att Israel-frågan är intressantare. Ni ska inte hålla på för länge. Sture har ju arbetsdag imorgon och Lasse som har predikat borde ju få vila lite. Jo, vi ska försöka fatta oss kort. Hej då, vännen. Bye. Okej, nu kan vi börja med killsnacket på riktigt, när The Ladyship har gått. Jag hörde det där, ropade Marie-Helene och alla skrattade. Var ska vi börja då, öppnade Setterbo. Jo, nästan alla verkar intressera sig för vad som händer där borta, och det skrivs hyllmeter med böcker om hur Israel vaknar, om Harmageddon, om det tredje templet, om hur Jesus ska komma tillbaka till Oljeberget. Vi kan ju inte gå in på allt ikväll, men jag skulle gärna höra Ristos tankar om det här. Själv har jag ibland varit osäker vad man ska tro. Okej, vi får gå till första Mosebok 12 då, sa Kalvik. Där lovar Gud göra Abrahams namn stort och att han ska bli till en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla folk på jorden bli välsignade. Lite längre fram i kapitel 17 ingår Gud ett evigt förbund med Abraham att han ska ge hela Kanans land som är egendom åt honom och hans efterkommande för evigt. De här två ställena är väldigt viktiga för sionisterna. Kanans land är judarnas rättmätiga land, säger de. Landet hör fortfarande till judarna eftersom det är frågan om en evig stadga. Man brukar säga att Guds förbund med Abraham är unilateralt, ensidigt. Gud lovar att han ska välsigna Abraham och att alla folk ska bli välsignade i Abrahams avkomling. Han kräver ingen motprestation av Abraham. Det är sant. Men det finns ändå ett villkor i första Mosebok 18. När Gud står i beråd att förstöra Sodom och Gomorra vill han först berätta om sina planer för sin vän Abraham. I det sammanhanget står det: Jag har utvalt honom för att han ska befalla sina barn och efterkommande att hålla sig till Herrens väg och handla rätt och rättfärdigt så att Herren kan uppfylla sina löften till Abraham. Vi vet ju att Sinai-förbundet som gavs några hundra år senare har sina villkor. Folket får bo i Kanans land om de lever enligt Guds bud och stadgar. Gör de inte det så kommer de att fördrivas. Men inte heller förbundet med Abraham är till alla delar helt villkorslöst. Är folket avfälligt så kan Gud inte uppfylla alla sina löften. Ett löfte blev i alla fall helt och hållet uppfyllt. Det viktigaste. Att alla jordens folk skulle bli välsignade i Abrahams speciella avkomling, Messias. och denna speciella avkomling skulle komma från Israels folk, närmare bestämt ur Judas stam. Det får vi veta senare, i kapitel 49. Jag tänker så att det geografiska området Kanans land fungerar som något av ett instrument för att man ska kunna hålla reda på var och från vilken stam Messias skulle födas. Det var av stor vikt att folket bevarades som ett enhetligt folk fram till Messias födelse. Varför delades riket efter Salomos död i Efraim, alltså Nordriket, och Juda, Sydriket? Varför inte Efraim och Simeon eller Ruben? Nej, Juda skulle vara separat, och jag tänker att syftet var att ringa in Messias. Frälsningen skulle komma från judarna. Nordrikets kommande undergång skulle inte äventyra judarnas existens som folk. Men judar hamnade ju också i fångenskap. Det är sant. Men till skillnad från de andra stammarna fortsatte det att existera som ett folk, trots fångenskapen. Var finns de andra stammarna idag? Det är inte så lätt att veta. Men Gud bevarade judarna genom fångenskapen i Babylon. Många assimilerades förstås i det babyloniska samhället. Men det är otvivelaktigt samma judastam som återvänder från exilen. Gud var tvungen att straffa folket eftersom hans rättfärdighet krävde det. Förmånen att bo i Kanans land var nämligen strikt villkorat. I 5 Mosebok 11 står det: Om ni nu lyssnar till det bud som jag idag ger er, då ska jag ge regn åt ert land i rätt tid, men se till så att inte era hjärtan blir förförda, och ni viker av och tjänar andra gudar och tillbe dem, för då ska Herrens vrede upptändas mot er, och han ska stänga himlen så att regn inte faller, och marken inte ger sin gröda, och ni snabbt blir utrotade ur det goda land som Herren ger er. Man kunde sammanfatta det sinaitiska förbundet på följande sätt. Om ni, så ska jag. Men om ni inte, så ska jag. Det är alltså strikt bilateralt, ett tvåpartsavtal. För att göra den här historien kort ska vi gå framåt cirka 700 år till profeten Jesajas tid. Folket hade aldrig lyckats hålla sin del av förbundet, men nu var det riktigt illa ställt. Vi kommer ihåg att Gud ville berätta för Abraham att han skulle förstöra Sodom och Gomorra för deras synders skull. Nu, 700 år efter Mose, har Abrahams efterkommande blivit lika ogodaktiga som människorna i Sodom och Gomorra. Och straffet har kommit genom assyriernas fruktansvärda härjningar i landet. I inledningen till sin bok säger profeten: Ert land är ödelagt, era städer nedbrända i eld. Era åkrar förtärs i er åsyn av främlingar, ödelagda som efter främlingars framfart. Dottern Sion står kvar som en hydda i en vingård, som ett vaktskjul på ett gurkfält, som en belägrad stad. Hade inte Herren Sebaot lämnat kvar en liten rest åt oss, då hade vi blivit som Sodom. Vi hade liknat Gomorra. Vad vill det här säga? Jo, det är bara genom Herrens nåd som folket inte blev totalt utplånat under Jesajas tid. Människorna i Nordriket blev deporterade, precis som Gud hade hotat genom Mose. För judar dröjde det ännu cirka 100 år innan babylonierna kom och förde bort dem i fångenskap. Bort från löfteslandet. Folket vandrade inte efter Herrens väg. De gjorde inte det som var rätt. Så Gud kunde inte under profeten Jesajas tid uppfylla löftet till Abraham att hans efterkommande skulle bebo landet till evig tid. Folket var aldrig helt hängivet Herren, och därför bebodde de heller aldrig hela Kanans land. På Jesajas tid var det många som ville söka hjälp mot assyrierna hos grannfolken, egypter, nuber och filister. Folket var avfälligt. Gud hade beslutat att straffa det genom att fördriva det från det utlovade landet. Men folket gjorde sitt yttersta för att behålla landet. Gud klandrade dem hårt. Ve de upproriska barnen, säger Herren. De rådslår utan mig. De slutar förbund utan att min hand är med. så att de därigenom hopar synd på synd. De drar ner till Egypten utan att ha rådfrågat min mun för att söka skydd hos farao och få tillflykt under Egyptens skugga. Mina vänner, nu till vår ursprungliga fråga om att välsigna Israel. Tror ni att den Israelvän som under Jesajas tid skulle ha välsignat Israel och därigenom dess företag att söka hjälp från någon annan än från Herren, som ett resultat av det hade blivit välsignad av Gud? Genom Jeremia förbannar Gud själv den som söker hjälp från människor för att försöka komma undan Guds straffdom. Förbannade den som litar till människor och söker styrka i det som är kött och vars hjärta vänder sig bort från Herren. Gud hade lovat att förbanna Israels folk om de bröt hans förbund. Det kan vi läsa utförligt om i 5 Mosebok 28. Nu hade de och det grösta gjort det och förbannelsen verkställdes. Skulle nu en av de fromma som fanns kvar, till exempel Jeremia, ha gjort rätt om han eller hon hade välsignat den som Gud förbannade? Det var just det som de falska profeterna gjorde när de förkunnade att allt är väl, allt är väl. Som vi kommer ihåg klandras de starkt av Gud för det. Allt stod inte rätt till med folket på Jesajas och Jeremias tid. Frågan är, står det rätt till med det jordiska Israel idag? Nej, det kan man väl inte säga, svarade Zetterbo. En stor del av judarna som bor i Israel är väl sekulära och knappast är de som lever runt om i världen mer gudfruktiga. Nej, precis. Det här ser också de ultraortodoxa judarna i vår tid. Och det är därför av den åsikten att judarna inte har rätt till något eget land. Ja, vissa av dem erkänner inte ens staten Israel. Judarna må ha återvänt till Kanans land, men de har inte återvänt till Torah i någon större utsträckning. De har ingen besittningsrätt till det utlovade landet, efter gudomlig rätt, vill säga. Att nationernas förbund vid mitten av förra seklet ansåg dem ha det är en sak. Vad Gud anser är en annan. Men ifall judarna i vår tid skulle omvända sig till Torah, skulle de då åter ha rätt att besitta det utlovade landet? Bra fråga, Sture. Jag skulle resonera på följande sätt. Även när sydriket juda fördes bort i fångenskap bevarades de som ett enhetligt folk så att de senare kunde återvända till Jerusalem. Vi talade redan om orsaken. Från Sion ska frälsaren komma. Frälsningen kom genom Jesus av Nazaret och judastams frälsningshistoriska uppgift var således uppfylld. Därmed inte sagt att de inte skulle ha andra uppgifter. Nu vet vi från historien att judarna åter en gång deporterades av Titus omkring år 70 efter Kristus. Vad var den gången orsak till att templet förstördes och de blev kringspridda över världen? Svaret finns i det som Lukas berättar i sitt 19 kapitel. När Jesus kom närmare och såg staden grät han över den och sa: "Tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Dagar ska drabba dig då dina fiender bygger en belägringsvall runt dig och omringar och pressar dig från alla håll. De ska slå dig och dina barn i dig till marken och inte lämna sten på sten i dig. Därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig." Även om judarna vid den här tiden av allt att döma levde närmare Torah än man gjorde 650 år tidigare, när Salomos tempel förstördes, så räckte det inte. Ett yttre iakttagande av lagen hjälpte inte. Framväxten av fariseismen hade gjort folket frommare. Det fanns ingen sån avgudadyrkan som den som fanns under det förra templets tid. Ändå gråter Jesus över dem. Och några verser senare profeterar han om det judiska kriget och säger att sten inte ska lämnas på sten. Allt ska brytas ner. Varför? Höll Israel inte förbundet? Jo, Men allt det som förbundet handlade om och hade syftat till hade nog gått till fullbordan, och så hade man missat det. Herren besökte sitt folk, han tältade bland dem, han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. Det gamla förbundet var passé, men man klamrade sig fast vid det och höll Jesus för en falsk profet. Därför förstördes den heliga staden och judarna spreds ut över världen. Så är alltså följden att även om alla judar i Israel av idag skulle hålla sig strikt till lagen, så skulle de ändå inte ha rätt att bo i landet. Precis, Sture. Landet skulle inte vara deras, i alla fall inte efter gudomlig rätt. Det gamla förbundet med sina bud och stadgar är satt ur kraft. Det som templet förebildade kom genom det inkarnerade ordet. Jesu kropp är det verkliga templet, platsen för den verkliga försoningen för synden. Och i denna kropp satte han lagen ur kraft med dess bud och stadgar, säger Paulus i Efesierbrevet 2:15. Det gamla förbundets bäst före datum gick ut när Jesus på korset kungjorde att det var fullbordat. Så är det alltså Jesus som gör slut på det gamla förbundet. Ja, Sture, han upphäver det första för att upprätta det andra förbundet, sägs det i Hebreerbrevet 10:9. Det nya förbundet trädde i kraft när Jesus dog och samtidigt upphävdes det gamla. Men vad hade hänt om judarna hade trott på sin Messias? Hade de då fått bo i landet, undrade Zetterbo. Sannolikt hade de det. Hade judarna på Jesu tid tagit till sig Petrus predikan på pingstdagen och omvänt sig till kristendomen, så varför inte? Hade de erkänt att det var ju för galet att de hade gått och korsfäst sin Messias, även om det blev deras räddning, så finns det väl inget skäl att de skulle ha fördrivits från sitt land. Tempeltjänsten hade de varit tvungna att avskaffa i alla fall, eftersom det hade varit en skymf mot förbundets blod att fortsätta offra sedan Jesus gjort det en gång för alla. Men det här är spekulationer. Nu vet vi hur det gick. Genom den romerska härföraren Titus avskaffade Gud själv tempeltjänsten. Syndoffren behövdes inte längre eftersom syndarna blev förlåtna i Kristi död. När Hebreerbrevet skrevs, kanske runt år 65 efter Kristus, heter det att det gamla förbundet med sina brister var föråldrat. Och det som blir gammalt och föråldrat är nära att försvinna. När Jesus instiftade det nya förbundet genom sitt blod var det gamla passé. Förlåten i templet rämnade i Jesu dödsstund som tecken på att det nya förbundet hade vunnit laga kraft. Förstörelsen av Jerusalems tempel år 70 var det ultimata tecknet på att det gamla förbundet inte fanns mer. Så utifrån Sinai-förbundet kan judarna inte längre hävda någon hemortsrätt till Kanans land. Inte ens fast de skulle lyssna till Herrens röst och vandra på hans stigar, vilket var villkoret för att få bo kvar i Kanans land. Men hur ska man se på saken utifrån förbundet med Abraham, frågade Zetterbo. Det är en fråga jag inte har funderat på så mycket, men kanske du har gjort det. Ja, enligt det förbundet skulle Abrahams efterkommande få besitta Kanans land för evigt. När vi ska förstå det löftet så finns det en del saker att reda ut. Det första är hur man ska förstå det hebreiska ordet olam, som på detta ställe har översatts med ordet evigt. På många ställen i GT har ordet mycket riktigt en sådan innebörd, alltså att något inte har något slut. Men på andra ställen kan ordet betyda att något ska gälla för en tidsperiod vars slut ännu inte är känt. I Moseböckerna finns det väldigt många ställen där olam har just denna betydelse. Om leviternas rätt till prästämbetet sägs det att det är en evig rätt. Sabbaten är en evig stadga. Den årligen återkommande stora försoningsdagen är en evig stadga och så vidare. Nu får vi inte veta att dessa stadgar bara gällde fram till tiden för en bättre ordning. Låt mig få citera ett stycke från Hebreerbrevet 9. Detta är en bild av den tid som nu är. Gåvor och offer frambärs, men de kan inte helt rena samvetet hos dem som offrar. Liksom med reglerna om mat och dryck och olika reningar handlade det bara om yttre regler fram till tiden för en bättre ordning. Vi konstaterade nyss att när det nya förbundet instiftades innebar det samtidigt att det gamla med dess föreskrifter om prästtjänst och offer var föråldrat. Men det skulle ju gälla för evigt. Hur kan då Hebreerbrevets författare säga att det är på väg att försvinna och att det är föråldrat? Jo, för att ordet olam också kan betyda lång tidsperiod vars slut ännu inte är känd. Det hade gått en lång tidsperiod mellan det att stadgarna gavs och till den tid då de fullbordades i Kristus. Bibeln ljuger inte, men vi måste läsa hela Bibeln. Håller vi hela Bibeln för inspirerad skrift och ofelbar, så tror vi också på det som sägs i Hebreerbrevet. Sabbaten, som skulle vara en evig stadga för Israels barn, kallas av Paulus i Kolosserbrevet 2 för en skugga av det goda som kommer. Alltså sabbaten i himlen, den som vi redan nu har fått en försmak av genom vår vila i Kristus. Denna sabbat är evig i betydelsen utan slut, men det var alltså inte de föreskrifter om sabbaten som gavs till Israels barn under ökenfärden. Det visar NT med all önskvärd tydlighet. Vi kan också tänka på omskärelsens förbund som Gud gav Abrahams efterkommande att hålla i Första Mosebok 17. Om det förbundet används också ordet olam, det skulle vara ett evigt förbund. Om någon bröt detta förbund, om det så var en slav, så skulle han dödas. Men i Nya Testamentet säger Paulus om det förbundet: det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det viktiga är att vara en ny skapelse. Omskärelsen hade varit ett tecken för Guds folk. En ritual som skulle hålla dem åtskilda från de omkringliggande folken. Men sedan Kristus kommit och instiftade det nya förbundet och rivit ner skiljemuren mellan judar och hedningar, har det tecknet förlorat sin betydelse. Nu kan vi inte säkert veta vilken betydelse olam har i löftet till Abraham om att hans efterkommande skulle besitta det utlovade landet för evigt. Det kan syfta på en lång tidsperiod, men innebörden kan också vara evig i betydelsen utan slut. Något som talar emot en sån förståelse är att himmel och jord en dag ska gå under, och att Gud har lovat att skapa nya himlar och en ny jord. Löftet till Abraham gällde ett geografiskt land som Abraham hade sett med egna ögon. Den nya skapelsen är något som inget öga har sett, och det är svårt att se att ett visst område på den nuvarande jorden skulle motsvara ett annat på den kommande. Det är därför mera naturligt att man förstår löftet som att det gäller till tidens slut. Men innan vi är färdiga att deklarera att Abrahams efterkommande, vilka är de förresten, har rätt att besitta Kanans land också i vår tid, så behöver vi fundera på huruvida löftet om att få bo i Kanans land verkligen var villkorslöst. Det är två saker som talar emot en sådan förståelse. För det första, reservationen i Första Mosebok 18. Jag har utvalt honom, alltså Abraham, för att han ska befalla sina barn och efterkommande att hålla sig till Herrens väg och handla rätt och rättfärdigt, så att Herren kan uppfylla sina löften till Abraham. För det andra, det faktum att folket på grund av sitt avfall från Herren inte fick bebo landet under hela det gamla förbundets tid. Hade löftet om Kanans land som Gud gav till Abraham varit helt ovillkorligt, så skulle hans efterkommande ha fått bo där, trots att de tjänade avgudarna, och då kunde Sina i förbundet inte ha varit villkorat heller. Dessa två förbund gällde ju samma landområde. Enligt Sina förbundet skulle de få bo i landet om de lyssnade till Herrens röst och vandrade på hans stigar. Intressant, sa Zetterbo. Här fick vi ju ett helt föredrag, oannonserat. Jag är faktiskt inte klar än, svarade Kallvik. Ja, så finns det mer att få. Ja, om ni orkar en stund till så. Klart att vi orkar, men det skulle vara skönt att sträcka på benen en stund. Vi har ju suttit ganska länge, först i kyrkan och sen här. Tänk om vi skulle ta en liten promenad och ta fortsättningen på gående fot, föreslog Sture. För mig passade, svarade Zetterbo. Det är ju inte så kallt så vi klarar oss säkert med de ytterkläder vi har. Ja, och har ni inte så har jag säkert något att låna. På längden tog det i alla fall passa, sa Risto, som nog var den grövsta i sällskapet. Tack, vi klarar oss.